lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet sänds av Transworld Radio och produceras av Norea Radio Sverige. Slå gärna upp din bibel och följ med.
Efter att vi i tre program har vandrat genom psalm 119, där hela psalmen var en hyllning till Guds ord och en lärorik beskrivning av vad som är en evighetsvandrares rätta hållning, så kommer vi nu till psalm 120. Och därmed till den serie av psalmer som kallas för vallfartspsalmer och utgörs av 15 psalmer från psalm 120 och till och med psalm 134. Dessa 15 psalmer handlar om pilgrimmens livsvillkor. Och den 120:e psalmens överskrift är Bön om hjälp mot lögnare. Ett allvarligt men lärorikt tema som säger oss att var och en som beslutat sig för att leva för Gud och vandra i hans ljus måste vara beredd på att möta motstånd och förtal på sin väg. Det handlar om personlig helgelse. Och då möter vi i psalm 120 det första steget som handlar om att vända sig bort från denna världens ondska och egoismens principer. Vilket också är klart uttryckt i försakelsen som tidigare alltid uttalades före trosbekännelsen. Jag försakar idag djävulen och alla hans gärningar. Jag tror på Gud, Fader, allsmäktig, och så vidare. Psalmerna 120 till och med 134 användes på två olika sätt. När Israels barn återvände från fångenskapet i Babylon så sjöng man dessa sånger på vägen hem upp till Jerusalem. Men framför allt så användes dessa sånger när man vid de tre årliga högtiderna, så som Gud hade befallt, reste till Jerusalem för att tillbe och fira Herrens högtid. Och på sin vandring till Jerusalem så sjöng de dessa sånger. Den ena dagen en psalm, nästa dagen annan psalm. Och för var dag de kom närmare och högre och närmade sig Jerusalem, så fortsatte de genom psalm efter psalm tills de kom till den 134:e psalmen, som var vallfartsresornas slutsalm, då de stod i Herrens helgedom och lovade och prisade Gud under jubel och tack. Därför kallas de trappsångerna eller vallfartssalmerna. Som du kanske minns från vår vandring genom Lukas evangelium så berättas att Jesu föräldrar varje år vid påskhögtiden gick upp till Jerusalem. Och när Jesus var 12 år gammal så gick de som vanligt upp till högtiden. Och när festdagarna var över så gick de hem igen. Det kan du läsa om ifrån Lukas kapitel 1, vers 41 och följande. Och där berättas bland annat att Josef och Maria hade rest en hel dag tillsammans med det stora resesällskapet innan de upptäckte att Jesus inte var med. Man reste tillsammans många, många familjer och på väg till Jerusalem så slöt sig den ena karavanen efter den andra till skaran som var på väg till Jerusalem och till Herrens högtid. Det var en tid av gemenskap, förnyelse, vänskap och samtal. Släktingar och vänner samtalade om hur man hade det och vad som hade skett sedan man sist träffades. Och tillsammans gick man upp till Jerusalem, sjungande på vallfartssalmerna. Platsen där de olika karavanerna möttes är fortfarande väl känd och ligger en dagsresa från Jerusalem. Här strålade man samman ifrån alla kanter av landet och här skildes karavanerna på vägen hem igen. Och det var här där karavanerna delade sig som Josef och Maria upptäckte att Jesus inte var med i det stora resesällskapet. Innan vi börjar vandringen genom vallfartssalmerna ska vi citera psalm 122, vers 3 och 4, som beskriver just denna vallfart. Jerusalem, Jerusalem, du uppbyggda stad, där hus sluter sig till hus, dit stammarna drar upp, Herrens stammar, enligt lagen för Israel, för att prisa Herrens namn. Och dessa vallfartssånger, de sjöngs därmed tre gånger årligen, vid påskhögtiden, pingstfesten och lövhyddohögtiden, när man återvände till Jerusalem för att tacka Gud, tillbe honom och bära fram de föreskrivna offren. Därför ligger det också en andlig lärdom i dessa 15 psalmer. Och det är intressant att många av Talmuds författare skrev att livet för Guds folk är just som en pilgrimsresa där man tar ett steg åt gången. Resan var lång, men den bestod av många små steg som var möjliga att ta. Vi kommer till Gud som syndare, som är på väg bort från honom. Vilsegångna får som är främmande för Gud. Jesaja 53, vers 6 säger: Vi gick alla vilse som får. Var och en av oss ville vandra sin egen väg. Men Herren Gud talar och kallar på den vilsegångna människan. Och i Ordspråksboken 1:23 manar Herren: Vänd om och ge akt på min tillrättavisning. Se, då ska jag låta min ande flöda för er. Jag ska låta er höra mina ord. Gud kallar på människan. Och i Johannes uppenbarelsebok 3, vers 20 säger Jesus: Se, jag står vid dörren och klappar på. Om någon hör min röst och öppnar dörren, ska jag gå in till honom och hålla måltid med honom och han med mig. Att öppna hjärtats dörr för Jesus är att motta frälsning. Det finns ingen annan väg till Gud än genom Jesus. Vi kommer till honom för att få frälsning och evigt liv. Och när vi har kommit till honom vandrar vi vidare på helgelsens väg, som det står i Petrus andra brev kapitel 3 och vers 17. Därför, mina älskade, då ni redan vet detta, var på er vakt, så att ni inte dras med i det laglösas villfarelse och förlorar ert fäste. Väx istället till i nåd och kunskap om vår Herre och frälsare Jesus Kristus. Hans är äran, nu och till evighetens dag. Amen. Livet i Gud är en ständig vandringsprocess. Och i brevet till Galaterna uppmanar Paulus i Galaterbrevet 5:16: Vad jag vill säga är detta: Vandra i anden, så kommer ni inte att göra vad köttet begär. Vi börjar alltså vandringen genom vallfartssalmerna med psalm 120. Och i den här psalmen ska vi möta pilgrimen och bli bekanta med omgivningen där han bor. Psaltaren 120, vers 1 till och med 7, är en vallfartssång. Jag ropade till Herren i min nöd, och han svarar mig. Herre, rädda min själ från lögnaktiga läppar, från en falsk tunga. Vad mer ska han låta dig få, du falska tunga? En våldsverkares skarpa pilar och glödande ginstkål. Ve mig som bor i Meseks land och bland Kedars hyddor. Länge har min själ måst bo bland dem som hatar friden. Själv håller jag frid, men säger jag ett ord, är det redo till strid. Vi vandrar nu genom en av de mest fantastiska psalmer som vi har vandrat igenom så långt. Och psalmen är högaktuell idag. Den talar om att leva som en minoritet omgiven av fiender. Det är i högsta grad sant om nationen Israel än idag. Men det är inte bara en illustration av nationen Israel. Det är också sant när det gäller det andliga Israel. Det vill säga de som genom tron på Jesus blivit Guds barn, vare sig de är judar, greker eller svenskar. Herre, rädda min själ från lögnaktiga läppar, ber psalmisten. Förtal, det kan verkligen föra en människa in i oerhört stor nöd. Och så sent som igår kväll ringde en broder som verkligen blivit utsatt för lögnaktiga läppar. Och det på ett mycket smart och utspekulerat sätt som gör att han står närmast hjälplös inför det. Det är förunderligt hur det som mitt i all sin skröplighet verkligen söker Herren ofta bevakas av illvilliga ögon och ofta får en kniv i ryggen just i det ögonblick då man mest skulle ha behövt stöd och hjälp. Här i psalmen handlar det om pilgrimer som lämnar sitt hem för en vallfart till Herrens hus i Jerusalem. Och det är väl ganska typiskt, eller hur? Att de lögnaktiga läpparna som regel angriper det frånvarande. Edward Rainer har sagt, en människas otyglade tunga är den vagn på vilken djävulen rider i triumf. Det är allvarligt att tänka på, och Jakob skriver i Jakobs brev 3, vers 5 och 6. Så är också tungan en liten lem, men kan ändå tala stora ord. Tänk på hur en liten eld kan antända en stor skog. En sådan eld där tungan, en värld av ondska bland våra lemmar, den smutsar ner hela vår kropp och sätter tillvarons ljus i brand och är själv antänd av Gehenna. Och jag citerar Edward Rainer igen. Han säger, en människas otyglade tunga är den vagn på vilken djävulen rider i triumf. Låt oss komma ihåg att i den minsta insekts sting finns en mycket giftig vätska, koncentrerad. Så liten till volymen att mikroskopet knappast kan upptäcka den. Och ändå är den så skarp att den kan åstadkomma en inflammation. På samma sätt är det med en lögnaktig tunga. Herre, rädda min själ från lögnaktiga läppar, bad psalmisten. Det verkar inte som om han var omgiven av så speciellt goda grannar. De hade en lögnaktig tunga. De var falska. Vad mer ska han låta dig få, du falska tunga? Det är som om psalmisten frågar: vad väntar du dig att få skörda för att du går omkring och förtalar din broder och svärtar hans namn och rykte? Tungan talar mer än en gång utan betalning, men hon gör det aldrig utan fara eller skada för den som talar. Världens synder är också dess straff. För man kan ofta upptäcka ett nära samband mellan överträdelsen och dess vedergällning. Och det verkar som om det är den lagen psalmisten här siktar till. Vad mer ska han låta dig få, du falska tunga? En våldsverkares skarpa pilar och glödande ginstkål. I vers 5 så säger han: ve mig som bor i Meseks land bland Kedars hyddor. Vem var Mesek? Ja, låt oss läsa första Mosebok 10, vers 1 och 2. Detta är berättelsen om Noas söner. Det var Sem, Ham och Jafet. Och åt dem föddes söner efter floden. Jafets söner var Gomer, Magog, Madai, Javan, Tubal, Mesek och Tiras. Från Noas son Jafet härstammar hedningarnas nationer. Och en av Jafets efterkommande var Mesek. Och än idag är många av Israels barn kringsplidda bland hedna folken runt om i världen. Ve mig som bor i Meseks land, där både Jehova, hans heliga lag och hans utvalda folk är hatat, föraktat och inte minst förtalat. Det finns väl inget annat folk som genom hela historien man har ljugit så mycket om, förtalat, förföljt, så som just judarna. Har man, som vi läste om då vi vandrade genom Esters bok, han var antisemitist, som du säkert minns. Och han har otroligt många efterföljare idag, mer eller mindre synliga. Men psalmisten talade inte bara om att måste bo i Meseks land. Han talade också om att bo bland Kedars hyddor. Kedar, det var Ismaels andre son. Nebajot var den förstfödde. Bland Kedars hyddor, det vill säga omgiven av arabiska grannar. Och det är i högsta grad sant om nationen Israel. Det talas mycket om minoritetsgrupper idag. Och det intressanta är att judarna har överlevt i sin förskingring bland folkslagen, trots att de utsatts för skvaller och förtal, aggressioner, angrepp och fiendskap. Men detsamma kan sägas om det nya förbundets folk, Jesu lärjungar. De förföljs öppet i många länder i världen idag. Men också i Norden är sanna Jesu vänner som tror på Guds ord och försöker leva efter det, utsatta för lögnaktiga tungor och svärtas med än den ena, än den andra beskyllningen. Men pilgrimen levde inte bara bland ett folk med lögnaktiga tungor. Han levde också i en värld av krig, kiv och strid. Länge har min själ måst bo bland dem som hatar friden. Själv håller jag frid, men säger jag ett ord, är det redo till strid. Det är så aktuellt för vår tid som det någonsin kan bli. Och mitt i allt detta så skulle pilgrimen gå till Jerusalem för att tillbe sin Gud och han vandrade tillsammans med många, många andra som också skulle till Herrens hus. Och efter en tids vandring närmar sig pilgrimsskaran höjderna. I psalm 120 fick vi veta hur det var i den omgivning där han bodde och levde i vardagen. Nu har han lämnat hemmiljön och kan efter en tids vandring skymta de bergshöjder som han är tvungen att passera på sin väg till Jerusalem. Och vi läser den första versen i den andra vallfartssången, Saltaren 121, vers 1. Jag lyfter mina ögon upp till bergen, varifrån skall min hjälp komma? Också här är det viktigt att känna till lite grann om de lokala förhållanden som rådde vid den här tiden i Israel. I Lukas kapitel 10, där Jesus berättar liknelsen om den barmhärtige samariten, så talar Jesus just om en man som färdades på karavanvägen på väg tillbaka från Jerusalem. Och denne man, han var på väg ner till Jeriko. Och i Lukas 10:30 står det: En man var på väg från Jerusalem ner till Jeriko och råkade ut för rövare. De slet av honom kläderna och misshandlade honom. Sedan gav de sig av och lämnade honom där halvdöd. Jesus är inte skrivbordsteolog eller teoretiker. Och han döljer inte livets hårda verklighet. Utan det han här berättar, det var något som folk mycket väl kände till. Det fanns gott om våldsmän och rövare. Och de höll ofta till just i bergsområdena där det fanns många och goda gömställen. Det var ju bland annat därför som de gick tillsammans och samlades i stora karavaner för att kunna färdas tryggare. Bergsområdena, det var de mest fruktade. Därför kan du räkna med att de som stod runt omkring Jesus och lyssnade till hans berättelse drog åt sig andan när han sa: En man var på väg från Jerusalem ner till Jeriko, för man kände väl till vad som kunde ske på den sträckan. Och det ska vi ha i våra tankar när vi läser den första versen i Saltarens 121 psalm. Jag lyfter mina ögon upp till bergen, varifrån ska min hjälp komma? Så tanken är inte att man ser upp till bergen efter hjälp därifrån. Tvärtom. När man ser upp till bergen fylls man av fruktan. Jag lyfter mina ögon upp till bergen. Och när jag tänker på vad som kan möta mig redan bakom nästa vägkrok måste jag fråga: Varifrån ska min hjälp komma? Och redan i nästa vers ger psalmisten följande vittnesbörd: Min hjälp kommer från Herren som har gjort himmel och jord. Och här handlar det inte om verklighetsflykt. Psalmisten är mycket väl medveten om farorna, tjuvar och rövare som har sitt tillhåll och döljer sig i de områden av vandringsleden där terrängen är kuperad. Lägg märke till att psalmisten talar om Herren som den som har gjort himmel och jord, alltså den som har skapat allt sammans. Han har också skapat bergen. Han har skapat alla buskar och träd. Det vill säga också det som mina fiender kamouflerar sig med, det har min Gud skapat. Kära vän, jag vet inte vad som är berget eller bergen i ditt liv. Vad som skapar fruktan och oro hos dig. Vad du ser på som hotande, så hotande att du kanske undrar om du kommer att överleva. Men om jag inte vet det, inte vet vad som är ditt stora problem, berget i ditt liv, så vet Gud det. I Lukas 11:23 säger Jesus: Amen, säger jag er. Om någon säger till detta berg, lyft dig och kasta dig i havet, och inte tvivlar i sitt hjärta, utan tror att det han säger skall ske, då skall det ske. Och profeten Jeremia säger i kapitel 3, vers 23, sannerligen, bedrägligt var vårt hopp till höjderna. Endast tomt larm gav oss bergen. Sannerligen, det är hos Herren, vår Gud, som frälsning finns för Israel. Jag lyfter mina ögon upp till bergen. Varifrån ska min hjälp komma? Min hjälp kommer från Herren som har gjort himmel och jord. Och vi läser Psaltaren 121, vers 3 och 4. Inte ska han låta din fot vackla. Inte slumrar han som bevarar dig. Se, han som bevarar Israel, han slumrar inte, han sover inte. När Jesus kämpade sin svåra kamp skärtorsdagsnatten i Getsemane, så står det i Matteus 26:40, när han kom tillbaka till lärjungarna och fann att de sov, sa han till Petrus: kunde ni då inte vaka en kort stund med mig? Lärjungarna somnade då han behövde dem mest. Hur annorlunda är det då inte med vår Gud som bevarar oss? Han slumrar inte, han sover inte. Hebreerbrevet 7, verserna 24 och 25 säger: men eftersom Jesus lever för evigt, har han ett prästämbete som varar för evigt. Därför kan han också helt och fullt frälsa dem som genom honom kommer till Gud. Ty han lever alltid för att mana gott för dem. Vi läser Psaltaren 121, vers 5 till och med 8. Herren bevarar dig. Herren är ditt skydd på din högra sida. Solen skall inte skada dig om dagen, inte heller månen om natten. Herren skall bevara dig från allt ont. Han skall bevara din själ. Herren skall bevara din utgång och din ingång från nu och till evig tid. I sin översteprästerliga förbön för sina lärjungar så säger Jesus i Johannes 17:15: jag ber inte att du ska ta dem ut ur världen, utan att du ska bevara dem för det onda. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Hör, min vän, den Gud som bevarar dig, han sover inte. Herren vare med dig. Låt honom bevara dig från det onda. Gud är god.
Du har lyssnat till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman, som sänds av Transworld Radio. Programserien är producerad av Norea Radio Sverige. Om du önskar mer information om vårt radiomissionsarbete, så skriv till Norea Radio Sverige, box 3419 103 68, Stockholm.